En podcast från Aftonbladet.
Pika, pika! Pikachu!
Pokémon-kort har återigen blivit otroligt populära. Inte minst bland barn, men också bland samlare och fantaster. Värdet på många av korten har skjutit i höjden, vilket också har gjort det till ett intressant byte för kriminella. Strax innan nyår dömdes en man och en kvinna för stölder av Pokémon-kort, värda över 1 miljon kronor från olika butiker i södra Sverige.
Då har de ju tagit i stort sett alla Pokémon-kort som har funnits i den här lokalen. Det samlade värdet överstiger 1 miljon.
Stölderna är ett växande problem, inte bara här hemma i Sverige, utan också bland annat i USA och Danmark.
They eventually made off with his briefcase, that regular of the store here, with $300,000 at least of very rare Pokémon cards.
Över 75 miljarder Pokémon-kort har sålts världen över sedan de började produceras i Japan 1996. Och intresset för de färgglada djuren fullkomligt exploderade igen under pandemiåret 2020. Nostalgi, lockdown och stora influencers nyväckta intresse skapar en perfekt storm som har fortsatt rasa. Priset på korten på andrahandsmarknaden kan variera mellan någon krona per kort upp till tiotals miljoner kronor. Allt beroende på kortens skick och hur ovanliga de är.
Det här är ett av mina absoluta favoritkort, en Bubble Mew. Vår tids Mona Lisa kallar jag den.
Korten har blivit populära i kriminella kretsar eftersom polisen sällan har koll på vad de faktiskt kan vara värda. Vilket gör det lättare att tvätta pengar genom handel med Pokémon-korten. Pokémon-kort har hittats vid stora knarktillslag i Sverige. Och det har även rapporterats att den japanska maffian, Yakuzan, tvättar pengar med korten. Och enligt uppgifter till Expressen jobbar polisens underrättelsetjänst nu med att kartlägga hur korten används som betalning till unga som springer ärenden åt svenska gäng. När gick Pokémon-kort från leksak till handelsvara och verktyg för kriminella? Det ska vi prata om här i Aftonbladet Daily med mig, Love Isaksson Svensén. Och med mig för att prata om det här har jag Amanda Hellsten, krimreporter här på Aftonbladet. Hej och välkommen Amanda.
Tack så mycket.
Vad är det som gör Pokémon-kortet så populära, både bland barn och nu också kriminella?
Det är ju en jättebra fråga. Pokémon har ju varit populärt i perioder. När vi var unga, slutet av 90, början av 00-talet, så var det ju superpopulärt med Pokémon-kort bland unga och bland samlare. Och det har ju återigen blivit populärt, och framförallt från 2020 egentligen så har populariteten ökat bland unga och samlare och ja, folk som tycker att det är kul helt enkelt. Men också som du sa, bland kriminella då. Och det handlar egentligen om att kriminella upptäckt att det finns ett stort värde i de här korten. Och så fungerar ju ofta, eller kriminella försöker ju ofta hitta olika vägar att komma undan polisen, men också tvätta pengar och liknande. Och Pokémon-korten är ju faktiskt ett väldigt enkelt sätt att tvätta pengar på. Det kan vara svårt att se vart pengarna går om du har köpt ett jättedyrt kort, och du kanske kan sälja det ännu dyrare också. Och det är ju också väldigt små objekt det här. Det är ett litet kort. Du kan ju bara se att du har hittat det här kortet någonstans och sen sålt det på Tradera och andra sajter och tjäna hur mycket pengar som helst på det. Och det går inte heller att spåra då vart pengarna ursprungligen kommer ifrån. Så det har ju blivit väldigt smidigt för många, till exempel kriminella då, att utnyttja det här.
Och i och med att de har blivit mycket mer populära, priserna ökat, så har ju också stölderna ökat. Och nyligen dömdes ju en man och en kvinna efter att ha stulit Pokémon-kort värde över 1 miljon kronor på lite olika platser i Sverige. Kan inte du berätta, vad var det som hände där?
I somras så skedde 2 inbrott i butiker i södra Sverige, eller i Västsverige då. Det var i Göteborg och i Varberg. Och då har man sett i efterhand på övervakningskameror hur personer har tagit sig in i de här spelbutikerna och stulit jättemycket Pokémon-kort. I ena butiken stals det kort från för ett värde på drygt 1,1 miljoner kronor. Så det är ju otroligt mycket kort som har tagits under de här inbrotten då. Och de här butikerna har ju såklart anmält stölderna och inbrotten, och polisen startade en utredning. Och bara några dagar efter att inbrotten skedde så upptäckte man att flera kort började säljas på Tradera Och då väcktes ju misstankar om att det kanske var stöldgodset som hade lagts ut då till försäljning. Och det visade sig att det mycket riktigt var så. Och då är det alltså flera personer som har varit med under de här inbrotten, fraktat korten och sen lagt ut dem. Polisen har ju misstänkt att det har varit flera personer som har varit inblandade i det här, och det är inte heller alla kort som har återfunnits, vad jag har kunnat se. Det verkar som att det kan vara personer som har gömt de här korten eller liknande, och man visste inte riktigt vart de tog vägen. Men en stor del av korten har också lagts ut till försäljning då, och det var ju så polisen kunde sätta dit de här misstänkta. Och det var då en man och en kvinna som dömdes för det här nyligen, och då är det ju framförallt för inbrottet och häleri då som de döms för.
Just i det här fallet så var det ju kort för över 1 miljon kronor som stals. Alltså, hur kan det vara värt så här himla mycket pengar?
Det är också en jättebra fråga, och det handlar väl egentligen om att det är en väldigt stor efterfrågan på de här korten. Värdet har ju gått upp och ner som jag förstått det genom åren, men i och med att det har blivit allt mer populärt så har det ju ökat jättemycket i värde. Och särskilt de här äldsta korten som, de här första som skapades på 90-talet som inte går att få tag på längre, de har ju jättehögt värde. Det finns kort som är värda flera miljoner kronor. Och det handlar ju om att de är svåra att få tag i och att det finns en stor efterfrågan på de här korten. Och folk har förstått att här kan jag tjäna pengar, eller verkligen vill få tag i de här unika korten, och då ökar ju värdet ytterligare.
Okej, men så Pokémon-korten, de har liksom blivit ett väldigt populärt stöldgods nu. Men de används ju också av kriminella. Enligt uppgifter till Expressen så jobbar ju polisen nu med att kartlägga hur de här korten används som betalning till unga som utför ärenden åt kriminella gäng. Vad innebär det här?
Det handlar ju om att polisen har sett att det verkar som att kriminella faktiskt använder korten som betalningar åt unga som utför uppdrag. Och vi vet ju att det finns väldigt många ungdomar som tvingas in i kriminaliteten eller söker sig till gängen själva och vill eller tvingas utföra de här olika uppdragen åt nätverken. Och ibland så kan det ju handla om att, eller oftast lockar ju nätverken med pengar, men pengar går ofta att spåra. Andra gången kan de locka med märkesvaror och liknande, men sen finns det också de här korten då, som är väldigt populära bland barn, lätt att kanske locka barn och göra saker om de får några Pokémon-kort för det, men också för att det är värt en hel del pengar faktiskt. Så polisen har ju sett under senaste månaden egentligen, vad jag har kunnat se, så verkar det som att det blir vanligare och vanligare då att nätverken lockar med Pokémon-kort då. Och det är också väldigt lätt för unga att gömma de här korten. Kommer de hem med en jättedyr märkesväska eller märkeskeps, så kommer ju föräldrarna undra vart kepsen kommer ifrån. Men kommer man hem med några Pokémon-kort så är det inte säkert att någon skulle reagera på det, och inte heller vet hur mycket de är värda. Barn har ju så länge Pokémon-kort har funnits så har ju barn också samlat på dem. Så jag tror att det är många föräldrar där ute som inte skulle reagera om barnet plötsligt hade några Pokémon-kort. Men ja, det här, baserat på vad vi vet nu, så kanske man ändå ska reagera eller fråga var korten kommer ifrån om man skulle upptäcka att ens barn kommer hem med några.
Vilka risker finns det med att köpa och sälja Pokémon-kort? Finns det också andra leksaker som gängen lockar de unga med? Vi pratar mer med Amanda Hellsten alldeles strax. Amanda Hellsten, krimreporter här på Aftonbladet. När skulle du säga att Pokémon-kort gick från leksak till något slags verktyg för kriminella?
I Japan, där korten kommer ifrån då, så har man sett att japanska maffian använt sig av de här korten i 3-4 år ungefär, eller det är så länge som japanska polisen har känt till det i alla fall. Och här i Sverige har jag sett exempel på fall från 2025 då, så det verkar vara senaste året som kriminella, eller som det har kommit fram att kriminella också använder sig av korten för att tvätta pengar eller locka unga att utföra saker åt dem.
Så det är ett nytt fenomen?
Ja, det skulle jag säga. För 10-15 år sedan så var inte de här korten värda någonting nästan. Allt handlar ju om att de har ökat värde, och många ser det som ett sätt att tjäna pengar. Och det är ju pengar som nätverken framförallt vill ha.
Om barn får tag i ett kort, och jag tänker det behöver inte ens vara i ett kriminellt sammanhang. Det kanske är så att man köper ett kort och man tycker att det är roligt, och så får man ett kort som visar sig vara värt jättemycket pengar. Finns det liksom något sätt att faktiskt omsätta värdet på det här kortet i reella pengar? Är det till andrahandsmarknaden man vänder sig då?
Ja, oftast är det ju det. Det är ju där de största pengarna finns då, hos andra samlare som vill köpa de här korten. Och det fungerar ofta så att du kan till exempel gradera korten. Du skickar in dem till ett företag som bedömer vilket skick det är på kortet. Och om kortet då, graderingsskalan är 1-10, och skulle visa sig att kortet är en 10 och väldigt unikt eller ovanligt då, så kan det vara värt flera 100 000 kronor och i vissa fall också flera miljoner kronor. Så det är väl så de flesta gör för att verkligen vara säkra på att det här är ett kort som har mycket värde, att de skickar in det till ett företag som graderar kortet då. Men sen såklart kan du ju alltid lägga ut och hoppas att någon samlare kanske ser att det är ett ovanligt kort och köper ändå. Så det beror ju helt på vad den som köper kortet är beredd att betala. Men vi vet ju att folk är beredda att betala jättemycket pengar för det här. Så det är ju ett lätt sätt att tjäna pengar på via andrahandsmarknaden då.
Men den här andrahandsmarknaden då, som både är stor och det är mycket pengar i rörelse, är den reglerad på något sätt?
Egentligen inte. Som jag var inne på tidigare så finns det ju företag som graderar de här korten som är välkända, och bland samlarkretsar så har man ju jättebra koll på vilka kort som är äkta, vad de är värda och liknande, och hur man känner till de sakerna. Men det är också många som inte känner till det där. Jag tänker att det kan vara ganska lätt att bli lurad och tro att det här kortet är värt väldigt mycket, och så är det egentligen inte det. Och det kan vara väldigt svårt kanske för... Och det kan också vara svårt att veta om det är ett äkta kort eller inte. Det finns ju otroligt mycket Pokémon-kort och många är ju äkta. Men i och med att det har blivit väldigt populärt så finns det ju också en hel del fake där ute.
Och vi var inne på det lite kort tidigare. Pokémon-korten, de kan ju också användas för att tvätta pengar. Vi ser det både i Sverige men också i Japan där korten kommer ifrån. Att maffian där håller på med det. Kan inte du förklara lite kort, hur går det till när man tvättar pengar med Pokémon-kort?
Det kan ju vara att du ofta kommer ju pengar från, eller nätverkens pengar kommer ju från illegala verksamheter, och det kan ju till exempel vara narkotikaförsäljning, vilket det ofta är då. Och då är det ju väldigt stora summor som nätverken har fått in, och på något sätt ska de här pengarna omsättas eller förvandlas så att man också kan utnyttja dem eller använda de här pengarna. Och då är det ju väldigt enkelt att köpa ett kort kanske på via nätet eller andrahandsmarknaden på annat sätt, för att den som har sålt kortet lär ju inte fråga vart pengarna kommer ifrån oftast, utan du köper ett väldigt dyrt kort som du vet är värt supermycket. Antingen behåller du kortet så att det ökar ännu mer i värde med åren, eller så ser du till att sälja det, och då när du har sålt kortet då har du ju fått pengar som är rena så att säga, eller du kan ju uppvisa det att de här pengarna fick jag för att jag sålde det här kortet för några 100 000 till exempel. Så det är ju ett sätt för många att tvätta de här pengarna då.
Men vad gör polisen åt det här problemet? Har de koll på vad som händer med Pokémon-korten?
Det verkar ju som att det här är något som har gått upp för polisen ganska nyligen faktiskt. Jag har också läst att det finns många poliser som i husrannsakningar har hittat lådor med jättemycket Pokémon-kort och bara tänkt att det här är någon gammal leksak, eller vad är det här för något? Det här är inget värde längre. Men sen har det ju visat sig att det är värt hur mycket som helst. Så jag tror att det är många som kanske inte har känt till Pokémon-kortens värde då. Men nu har det alltså, det verkar som att det har gått upp för polisen nu att det här är en slags andrahandsmarknad. Det finns väldigt mycket pengar där, och också någonting som många nätverk nu använder sig av för att locka barn, men också för att tvätta pengar då. Och sen har jag också sett faktiskt att det verkar finnas en del kriminella som själva samlar på korten. De har ju också intressen såklart, och kanske spara korten för egen vinning för att de vill samla, men också för att de vet att med åren så kommer det här öka ännu mer i värde, och då kommer jag kunna tjäna ännu mer pengar på det här.
Du nämnde det tidigare, gängmedlemmar, de lockar unga att utföra arbeten åt dem med Pokémon-kort. Finns det andra leksaker eller så som används, som också är i farozonen för att användas för att locka in unga?
Jag skulle väl säga att allt som är populärt bland unga kan användas som lockbeten också. För ett tag sedan så var de här Labubus väldigt populära. Nu har inte jag sett något exempel på att det används som betalning från nätverken. Men det är ju ett sånt exempel att allt som är populärt bland unga, som unga gärna vill ha, kan man ju också använda för att locka med. Det behöver inte bara vara pengar, utan det kan ju vara också dyra till exempel märkessaker som är eftertraktat bland unga, som man kan använda då för att ge dem betalningar eller i alla fall locka med betalningar. Sen är ju som sagt inte alltid barnen får betalningarna då.
Så man lockar egentligen barnen med allt som de kan vara intresserade av?
Ja, exakt.
Och i den här senaste domen nu som kom strax innan nyår när det var en man och en kvinna som dömdes för stöld av Pokémon-kort för över 1 miljon kronor, så var det många av de korten som lades ut på Tradera sen också. Kan det vara så att barn eller föräldrar omedvetet begår brott när de köper eller säljer kort online?
Så är det ju alltid egentligen när man köper någonting, framförallt på andrahandsmarknaden, så ska man ju egentligen kolla upp vad det är för vara man köper och vart den kommer ifrån. Ifall det skulle visa sig vara ett stöldgods, då begår man ju själv ett brott om man köper ett stöld, eller om man köper någonting som är stulet då. Så det gäller ju egentligen allting man köper där, men just de här korten med den här bakgrunden så kanske man ska dubbelkolla ibland och till exempel se vad är det här för säljare, vad har säljaren för recensioner, hur länge har den sålt saker, har den sysslat med, ja men det kan ju finnas säljare som har köpt och sålt Pokémon-kort i jättemånga år och då är det nog en ganska legitim säljare också, då behöver man nog inte vara så orolig. Men är det en som har gjort en ny användare och plötsligt laddat upp hundratals Pokémon-kort men inte har några recensioner, då kanske man ska bli lite misstänksam och fundera på vart kommer alla de här korten ifrån helt plötsligt.
Sist här Amanda Hellsten, krimreporter på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.